I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och god morgon.
God morgon.
Hejsan.
Glad Lucia, fast det är imorgon, men...
Ja, vi säger lite förskott glad Lucia.
Ja, och lite tredje
och glad,
advent.
Precis, ja. Lite tredje advent.
Ja, vi måste få in jul, tycker jag.
Glad morgon och så vidare.
Ja, visst. Ja, visst.
Ja, den här glada morgonen.
Man kan behöva projicera ordet glad väldigt mycket. Ja. För det kommer inte helt naturligt just nu.
Nej, jag känner att vi kommer att hamna där idag, jag är rädd. Den här happy Monday. Alltså, vi spelar ju in. Ja. Ni lyssnar nu förhoppningsvis när jag har klippt fort som tusan så ni ska få lyssna på den här podden. Men det är måndag morgon och vi säger välkomna till Funkismorsorna. Och du Lisa, du är liksom lite tomtemor idag. Ja. Nu kände jag, ett tag kände jag mig lite på riktigt oroad och bekymrad.
Jag tror att många har varit det för dig Lisa. Mm.
Ja, både jag och Petra kände så här, ska vi hjälpa Lisa? Mår hon dåligt? Vad har hänt med julen och så vidare? Men nu känner man att nu har du steppat upp rejält va? Det är röd flis idag, det är lite tomtemor och det är röda naglar.
Ja.
Det fattas lite sån här julgranskul i rören, men de kommer kanske senare idag. Det är ändå
de hade jag igår, för att det var julmarknad på Storholmen och då min kompis som jag står och säljer våra tröjor och sånt ihop med, hon hade tagit med det så då fick jag små tomtar som hängde i öronen. Och röd glittrig tomteluva och rött läppstift. Jag kände mig inte som mitt snyggaste jag, det ska jag säga. Jag
kände lite utspökad helt enkelt.
Mm. Ja. Ja, men ja, det gjorde jag faktiskt.
Det är mysigt med julmarknad.
Det är lite som att du har hittat tillbaks lite.
Ja då.
Ja.
Mm. Är dina barn med på julmarknaden då Lisa? Pallar de sånt?
Absolut inte.
Nej.
De fick vara hemma själva och så sprang jag fram och tillbaka för att Kalle ringer mig och säger att Pelle, ja du vet, bråkar och jag vet ju att kniven kan ju komma fram så att jag måste
Du måste låsa in de där knivarna för han pratade jag träffade ju Pelle i lördags, han pratade lite om kniven då också, alltså du får på riktigt Lisa, du får nog börja och ha ett knivskåp.
Ja, jag vet.
Och vad är det han säger om knivarna? Att han ska plocka fram dem? Eller vad säger han?
Han hotar mycket med det. Nu händer det inget, men när Kalle ringer mig och jag ringer tillbaka 2 minuter senare och han inte svarar, då blir jag lite orolig. Så att jag behövde inte frysa igår för jag sprang upp och ner, men det var ju de tjafsar och hör sig.
Ja.
Mm. Så sa jag till Kalle, men kan du inte komma upp? Dina kompisar är ju där. Ja, kompisar, men några barn på ön i alla fall. Mm. Nej, det är för mycket folk. Det vill han inte.
Nej. Vi hade julmarknaden förra helgen och då skulle faktiskt Polly och Svante sälja både lite höns och ankägg.
Ja.
Och de skulle sälja...
Jag trodde du skulle säga att de skulle sälja både höns och ankägg. Jag tänkte så här, nej men alltså nu har det blivit ett liksom...
Nu har vi nämligen
en zoobutik på riktigt.
Ja. Ja, att jag hade fött upp så mycket ankor och hönor så jag kunde sälja dem i parti
och
minut.
Och det börjar bli lite knapert med ekonomin nu när elen blir så dyr. Absolut. Så att nu måste djuren också säljas en efter en.
Ja. Nu har vi sparat ägg här ett par veckor och så sålde vi dem. Nej, men så att det var liksom, men då innan, alltså just det vi pratat om med så här hur mycket man förstår värde av pengar och sånt. Och så skulle de stå och så hade jag några sådana här mössor som är såhär Tranholm med mössor som jag sålt och sånt. Jag bara, ni jobbar och ni får dela på pengarna. Vi får in för de här mössorna och äggen. Och Svante har ju skrivit en bok som är så spännande som jag vet inte om jag pratar om hans
Jo.
Bok.
Nej, har du pratat om boken?
Ja, men den kan jag skicka ut digitalt till. Den är faktiskt riktigt spännande. Han sålde
ju för några du böcker. Gjorde, ja. Det var ett tag sedan.
Och lite så. Och så Svante hade liksom några ägg och så hade han plockat upp något gammalt Lego. Jag bara, det är inte en loppmarknad utan det är en julmarknad. Och han var så arg. Han skulle liksom... Men hur som helst, och då förstod inte han att så här, på Pollys bord låg det också mössor och några tröjor och det som var värt lite mer pengar än några hönsägg liksom. Och han var så här, det här är mina, jag ska ha de här pengarna. Ja, jag förstår så. Men om vi delar på pengarna som ni får in så får ni båda mer pengar. Nej, jag ska ha mina pengar, du vet. Det går liksom, det gick liksom inte att få honom att förstå att ett ägg kostar 5 kronor. En tröja, eller en mössa kostar 50 kronor. Så den kostar 10 gånger mer än ett ägg. Så säljer ni liksom... Du behöver säga 10 ägg för det ska vara som en mössa. Nej, men du vet, det är bara så här. Nej, jag ska ha mina, det är jag som har det här bordet. Och så sitter de där på julmarknaden. Innan det kommer igång så sitter de bara bråkar vid sitt bord. Och jag bara, alltså om ni sitter och skriker och bråkar så är det svårare att sälja. Man ska vara trevlig, man ska säga hej, man ska säga välkomna. Man ska liksom inte sitta och slåss med sin syster. Det kommer liksom inte vara det bästa försäljningen.
Eller säg inte det.
Nej, men jag tänker också att det blev lite som en show.
Precis.
Ja, lite så. Vi satt i ett hörn också. Alltså så här, fast ändå så vi syntes. Men det var liksom det där hörnet. Ja, det var kaoshörnet.
Jag
var
inte bakom.
Ja. Nej, men det gick okej sen när de satt igång. Men Svante frös och jag fick springa hem på täckbyxor och det var filtar. Och det var det ena med det tredje. Jag fick inte gå 1 centimeter från bordet för då fick han panik. Så att det var liksom... Och så vart han hungrig så fick jag langa fram och köpa våfflor av Maria. Jag bara, Maria, langa hit en våffla till Svante, behöver mer mat. Du vet, det var en jävla hallabaloo. Det var inte så mycket så här
harmoni, inte julmarknadsharmoni.
Absolut inte.
Nej.
Zero.
Det... Alltså jag skulle säga att jag har inte varit på julmarknaden, men Frasse har varit på julmarknaden. Han har varit på kortis i helgen igen.
Ah.
I andra gången. Och då var de på Skansens julmarknad.
Ja, just det.
I lördags. Mm. Och så fick jag då en bild som jag fortfarande är lite chockad över. Frans har alltså varit in och klappat på en orm som jag har fått en bild på. Ni vet ju min orm.
Ja.
Det är Snoddas han har träffat, som Pelle träffade.
Jag vet inte om det var Snoddas den där.
Det är de enda bara får klappa. På bilden. Så att, men det finns flera Snoddas så att...
Ja, alltså det är fortfarande svettigt i fötterna och händerna på mig. Men han var så nöjd och glad. Så att, ja, nu kanske vi har en till ormkysa.
Ja, vad härligt.
I podden.
Jag tycker alltid Frasse är så nöjd.
Ja, men han är en ganska nöjd farbror.
Han gillar det mesta. Jag har också haft en unge på kortis i helgen. Han hatar det.
Är det sant?
Ja, men han hatar allt. Som liksom... Ja.
Men hur hatar... För liksom det som... Ja, Frasse tror jag tycker det här är så nytt och spännande. Så han kanske kommer att hata
men han
det.
Men, är ju mer en sån i sin karaktär.
Nej, men Frasse och Kalle är två olika personligheter.
Ja.
Så att jag tror att de är liksom, de har två olika förutsättningar där i
men han har ju inte heller kommit in i puberteten på det sättet. Så att han kan ju också bli lite mer missnöjd med åren.
Ja, alltså, det kan han.
Fast Kalle är född sån, det är bara så. Det är lite bättre med
medicinen. Det har vi pratat om förr.
Men han tycker
han är liksom född med halv tomt glas.
Mm. Ja, han vill inte styra sig efter någon annan. Han vill inte liksom...
Men det var ganska gulligt för att det var ju så att Kalle var ju på kortis och jag och min familj var hälsade på Lisa i lördags. Och då hämtade jag upp Kalle på kortis innan vi åkte till Lisa och tog med honom för han var i Norra Djurgårdsstaden som ligger nära oss.
Jag skulle klättra.
Och klättrade. Och då kom jag och hämtade honom och då var han lite orolig för jag var lite sel, jag sagt ungefär vid 3, jag kände gud vilken slarvig funkismorse är.
Ja, du är bara lite cirka.
Ja, men alltså cirka hade jag sagt till Lisa. Och Lisa
Kalle ringde mig 9 gånger. Jag kommer hon till slut och jag skämdes, jag bara okej, jag ska fråga, jag lovar. Jag
men det är bara, jag fattar inte att det tog så lång tid att, innan du, för jag tänkte att då hämtar jag honom i samband med att vi ska åka så han slipper vänta, men det hade jag ju inte kommit. Jag var jättedålig funkismorsa och hade liksom inte.
Ja, men det kanske är för att
man fattar
barn...
ju hur viktigt det där är. För ja, där vill jag flika in att exakt så var för Frasse åker ju inte till kortis direkt från skolan på fredagar, utan han åker hem och sen kör vi honom. Och då var jag inte hemma när han kom hem.
Mm.
Så Henrik var hemma och så var det jag som skulle köra. Och jag var och köpte present för han skulle på kalas också i söndag. Så jag var och köpte det i panik. Och då ringer han hur många gånger som helst. Och så när kommer du hem? När kommer du hem? Och så hade väl Henrik sagt, för då satt jag i bilen på väg. Och så hade väl Henrik sagt, så här, hon är hemma om 5 minuter. När jag kommer hem, då har han alltså satt sin mobil på timer. Som räknar ner från 5 minuter. Alltså,
nej.
Man fattar hur viktigt det är.
Ja.
Men då var det ju för att han var lite ivrig och längtade. Och det var väl samma, tänker jag, här då. Att han ville...
Ja, men så var det ju.
Kanske hem från kortis.
Ja, han ville bort från klättringen. För klättringen, det var roligt att träffa. Då är det en lång kille som är med på Kalles kortis som... Hej! Är det, ja, ska du hämta Kalle? Ja. Ja, han har inte klättrat. Nej, okej, okay, så var bra. Men nu ska vi hem sen. Nu ska vi hem och leka och käka korv med kompisarna. Så nu ska jag... Och Kalle bara, vad är Svante och Polly? För då kom jag ju själv. Så att jag hade ju fel nummer 2. Jag hade inte med barnen. För det, och då tänkte jag, ska jag packa in Svante i bilen? Han kommer bara, nej, jag ska åka bilen. Du vet, panik. Ja. Jag bara, Kalle, du och jag ska åka bilen. Och så ska vi möta dem. De kommer med båten där vi kommer med bilen. Och det gjorde de ju, så det gick ju bra. Men då var han väldigt pratglad. Och då frågade jag, hur du har haft det. Jo, bra. Har du klättrat? Nej. Och så är det, men Kalle, vi kanske kan åka bada någon dag istället, du och jag och mamma och Svante, så kan vi ta och bada efter skolan. Ja, det vill jag jättegärna. Ja, då gör vi det. Vi skiter där med klättring, så här. Ja. Ja, men så sen så sa de också, så han har bara ätit en halv macka idag, så de hade gjort med en mellismacka till honom. Jag bara, så Kalle, vet du vad vi äter macka nu i bilen så att du har lite ork när du ska leka med Svante. Ja, så han satt och pulade is i mackan, han hittade en Snickers så han var nog lite hungrig, gubben. Men fick liksom i sig det. Då var han ändå liksom, sen i båten, då hade de jättekul, Svante och Kalle och Polly. Så det gick jättebra. Men,
ja, det
men
var han så var underbart att se.
Men han var gullig, för han var också så här, jag frågade honom, ja men dels vad han hade haft. Det jag frågade honom också så här, vi kom in på, han pratade om sin klass. Att Pelle var smartast i klassen. Apropå smartast och inte, det vi pratade om. Han är smartast och så var det en annan kille, han var starkast och Kalle är snabbast. Och så här, det jag vet hur snabb du är. Alltså jag har ju sett när du springer de här loppen. Så Kalle och jag kommer överens. Det här får vi se om man håller. Annars så får vi att Lisa och Kalle ska börja springa och träna springning.
Visst är man tacksam för vänner ändå, Anna?
Ja, fint. Det tycker jag var tänkte, fint.
Ja.
Det har ju kunnat varit något annat också, Lisa. Jag tycker ändå att du ska vara tacksam. Det hade ju kunnat varit liksom... mycket värre än sådär.
Ja, men jag skulle också vilja se den dagen som jag säger till Kalle. Kalle, vi sticker ut och springer. Och att han faktiskt gör det. Det är osäker
på
det.
Och att du faktiskt gör det också, tänker jag.
Ja, det kan hända att det ligger, sitter lite långt inne.
Det är två mirakel som ska ske i ett.
Ja.
Ja. Men bra.
Ja.
Ja. Det tyckte var bra gjort, Petra.
Ja.
Dagens ros till dig, va? Eller vad säger du?
Det var dit jag ville komma.
Ja, men sen är det också det här att när ens barn är med någon annan och bara får höra så här, vi pratade.
Liksom, nej, men han snackade på jättemycket.
Det är så skönt att bara få den bekräftelsen ibland, för att man glömmer ju faktiskt bort när man är med sitt barn själv hela tiden. Och så tror man liksom att det här är ju ett hopplöst fall. Så ja, det liksom ändå finns en annan uppförandekod när de är med andra. Det är ju väldigt härligt.
Ja, det gör det ju verkligen. Ja,
och det är väldigt speciellt, tycker jag, och fascinerande hur de kan växla. Att det ändå finns det här med att uppföra sig. För man tänker ju att de inte bryr sig någonsin om någonting.
Ja.
För det var exakt samma när vi ringde till Frans när han var på kortis i helgen. Och så för att Melvin fyllde ju då 18 i lördags och Frasse gillar ju födelsedagar väldigt mycket, så det var ju det som var lite jobbigt med den här helgen. Men han har ju precis fått den här kortisplatsen och man kan ju inte hålla på att ändra, för de är ju väldigt noga med att det är samma barn och samma personal. Så att vi hade ju pratat om det, och Melvin skulle också ha hockeymatch på kvällen, så det skulle ju liksom inte vara värsta kalaset här hemma ändå. Så att Frans var ganska okej. Men då ringde Frans i alla fall när vi satt i bilen då. Först ringde han och sa grattis till Melvin på vägen till matchen. Och då var han ju väldigt så här, jaha, vad har du fått? Och han pratade, han var så, jaha, vad fick du mer då? Jaha, kul. Och han var, har du fått, för Melvin fick körlektioner. Har du fått körkortet? Sa Frans först.
Ja.
Nej, men körlektioner. Ja. Och sen så på vägen hem så ringde vi faktiskt till Frans och ville höra hur han mådde. Och så sa han, hej, vad gör du, hjärtat? Jag chillar. Och så hörde man liksom att Det var en helt annan, för då satt han ju med sina killkompisar som han har lärt känna nu då på kortiset, som han också går på samma skola med, så vilket är jätteroligt, så de ses ju även på skolan. Men hur han liksom skärpte till sig, att han ville vara lite vuxen och lite cool. Och det är ju en ganska bra utveckling, att de får det, jag tänker. Att de får liksom...
Att de bryr sig om världen runt omkring liksom.
Exakt, att det finns det. Att man ändå tänker hur man pratar. Men då när vi la på så sa faktiskt också Henrik precis det. Tänk vad sjuk, du som trodde att han aldrig skulle prata. Och nu ringer vi och han liksom, vi har ett samtal i telefon.
Han chillar.
Han sitter på koffis, han hänger med sina polare liksom.
Så att jag förstår att du också kände så, Lisa, det här med att de faktiskt pratar. Alltså det här, det är ju...
Och där kommer vi till, jag sa att jag ville liksom ventilera en spaning mer. Och det här gör jag för att jag inte har normalstörda barn. Så jag vill veta om ni ser skillnad. Och nu ska vi se om jag kan förklara det så att man förstår. För mycket i ens kropp är ju känslor som inte alltid är så lätta att sätta ord på när det gäller våra barn tycker jag. Men jag upplever att mina barn på ett sätt som jag inte ser normalstörda, men det här som ni då får kliva in och säga rätt eller fel, att de är liksom, de är mer egoistiska på ett sätt. Allting utgår ifrån dem och de känner inte så här om att de ser inte konsekvenserna på samma sätt så här att eller tänka på andra människor, att om jag är snäll, jag måste bry mig om den personen också, eller faktiskt så här, bry sig och göra saker som leder gott till någon annan, eller att jag liksom om de beter sig snällt så kan det relatera eller bli bra saker av det. Det finns liksom inte den kopplingen, utan det bara utgår alltid från sig själva och bryr sig inte om det är till glädje eller sorg för någon annan på något sätt. Är våra barn mer egoistiskt lagda och på det sättet än normalstörda eller inte?
Alltså skulle jag säga så här, det beror på lite vad det är för ålder.
Ja, så jag förstår att man inte kan dra alla barn över en kam här, men jag ändå liksom generellt.
Nej, men, men jag tycker att det du beskriver och precis det du säger, det är ju barn i puberteten tyvärr. Alltså när de kommer in i puberteten, då tappar man ju empatin helt plötsligt. Man blir ju otroligt självcentrerad och bryr sig extremt mycket om sig själv. Och har ganska svårt att fatta att om jag vill att mamma ska skjutsa mig till träningen, så ska jag också kanske ha varit lite nice och betett mig innan.
Ja, alltså, precis.
Förstår, alltså lite sådana saker. Det tycker jag att det finns väldigt mycket hos normalstörda i puberteten. För då kommer man ju in i den där då man helt plötsligt inte blir så himla... Man kanske inte bryr sig om man har sagt något taskigt till mamma och mamma faktiskt blir ledsen. Så är det, alltså, för det tycker
det är,
jag...
Det är precis som du säger, det är så här pubertalt att man bara ser sig... Världen kretsar bara kring en själv. Men det skulle då kontra med att... Och det stämmer ju med puberteten. Men det är nog att våra barn är som att de är i puberteten hela livet. Tills att de kanske blir ganska vuxna. Och det, jag var på en föreläsning av Bo Hejlskov. Nu är det rätt många år sedan. Men just då pratade han jättemycket om konsekvenstänkande.
Okay.
Och att det... är ju svårt, det är inte utvecklat hos en normalstörd människa förrän man är runt liksom uppåt 20 år helt och hållet.
Okay.
Men för våra är det mycket, mycket långsammare. Alltså så här, så att det händer mycket, mycket senare och kanske aldrig. Just för att man tänker med autismen eller med liksom olika, om vi, MPF, om vi säger att Kalle med ADHD men inte liksom autismen. Men överlag att konsekvenstänk är väldigt underutvecklat och det kanske aldrig utvecklas helt och hållet. Liksom. Så att det
Vad intressant, det visste inte jag.
Jag tror att det stämmer, som jag förstod det på honom. Han är ändå psykolog och har forskat och jobbat med det här.
Jag skulle vilja se honom.
Han är väldigt bra, så om ni kan gå på en föreläsning. Det var, vad tror jag och Marcus var på den för några år sedan. Det var innan pandemin, så det är rätt många år sedan. Och det var väldigt skönt. Och han pratade också jättemycket om skolan och liksom ansvaret och föräldraransvar versus skolansvar. Att det är så lätt att skolan lägger över på föräldrarna och säger så här, nu fungerar inte det här. Det var så... spännande, för han berättade om hans dotter som hade gått sönder någon ruta på skolan, alltså något fönster hade gått sönder, för det hade varit något utbrott och det hade varit liksom, och det var ju för att miljön inte fungerade för henne, och de ringer och säger, ja, hur ska vi göra nu när det här hänt, och han bara, men liksom det är som om jag skulle som förälder ringa till skolan och säga när det är körigt hemma att nu fungerar inte det här, det är nog på grund av skolan och hur miljön är i skolan, alltså du vet när de är i skolan måste skolan ta hand om ansvaret och så vidare, så att det var liksom, det fanns jättemånga olika Ja, det var väldigt bra. Så att verkligen, om man kan se, det finns ju mycket föreläsningar digitalt som man har lagt upp.
Ja, det ska faktiskt verkligen kolla. Det kan vara bra för de som är runt omkring också, att öka en förståelse genom hans... För ofta kan man ju som förälder vara lite, kanske se på
det. Men det är väldigt härligt att gå, om det, kolla om inte han har några föreläsningar, för det är väldigt skönt att gå även live.
Ja, det vill jag gå live, tror jag.
Både människorna som jobbar med de här barnen och med liksom andra föräldrar och sånt. Det var väldigt givande, tyckte jag. Men så jag tror att
jätteviktig poäng där vill jag säga, där med skolan. För det tror jag att vi funkisföräldrar ska bli mycket, mycket bättre och starkare på att ställa lite krav faktiskt. Vi är så vana att vi hela tiden ska städa upp och vi ska skämmas lite och vi ska ha lösning på problemet och allting. Men det är ju faktiskt precis som han säger, att det som händer på skolan ska ju skolan har ju skyldighet. Ja. Att se till att det...
Så är verkligen. Det, men jag tycker också att det är sjukt svårt. För jag som då som har två som kommer dit, jag är så tacksam att jag, liksom, mina barn är där och att det är ett bra ställe. Så att jag är lite så här, jag tar vad jag får och bara liksom bockar och bugar. Vill liksom inte kliva in och vara en jobbig jävel. Så jag tycker det där är otroligt svårt.
Ja, och det är ju det som är det svåra. Mm. Men jag tror att vi måste få bättre självförtroende i det och ändå kunna ställa lite... För vi lägger ju allt på oss själva. Alltså, och så går vi sönder däremellan. För att det blir för tungt. När man får de där samtalen. Och det är också lite, tycker jag. Det har vi pratat om så många gånger. Så frustrerande att man inte har svaret själv. Men alla tror att vi ska sitta på svaret.
Verkligen.
Fast vi är inte experter. Vi råkar bara vara funkisföräldrar. Liksom, har fått det här.
Det ingick tyvärr inte en instruktionsbok.
Nej, precis. Nej, den hade man ju.
Gud vad man hade velat ha den på ett sätt. Ja. Och på ett sätt inte.
Är det det vi ska skriva?
Ja, kanske det ska det.
Vi har ju så dåliga svar, så det kommer vara väldigt flytande och väldigt...
Ja, liksom, funkisvärldens ABC ska vi skriva.
Ja. Eller KJÖ, för vi har ingen aning.
Och man får också tolka den hur man vill på något vis, tänker jag. Det är fri tolkning.
Nej, men det är jätteroligt att vi också gör det som ett alfabet, i och med att alla pratar om våra barn som så att de har ett helt alfabet av diagnoser.
Ja.
Men bara, jag ska bara återkoppla till det där med konsekvent tänk.
Vad var reflektionen? Varför kom det här upp?
Men därför att jag upplever att jag bara gör och gör och gör. Och det leder aldrig någon vart, liksom, på något sätt, min uppfostran med barnen. Eller jag känner att jag aldrig får, liksom, det händer ingenting spontant ifrån dem. Eller det är liksom, Pelle är ju också med sin, alltså jag vet att jag är dålig på att förklara det här, men i autismen så blir Pelle så låst vid sina saker, så han hör ju inte mig. Han hör inte vad jag säger.
Han fastnar liksom.
Han fastnar fullständigt. Och man blir ganska maktlös. Jag liksom, jag försöker göra det mysigt, jag försöker ordna bra saker för dem, jag försöker att liksom så här bygga relation med dem. Och jag känner liksom att de är bara där och klagar. Vi har mysiga stunder också, men det är ju inte det där liksom, oj vad mysigt det här var mamma, eller tack för att du gjorde så här, nu fattar jag att jag liksom målar upp en, men alltså om vi tänker en glimt av det jag säger, någon tacksamhet, en uppskattning, det är som att det spelar ingen roll om jag gör något eller inte, för att de skiter
i det. Nej, du känner att jag kan lika gärna skita i det, för att det är...
Ja, men lite så. Och det kanske inte är så. De kanske visst uppskattar, och jag vet att de ibland säger när jag är där att du helt plötsligt sitter båda jättenära mig, och det är ju ett tecken också. Men jag kan bara känna att man liksom gör så jäkla mycket och får aldrig någonting tillbaka. Det är liksom som att vara chef och man ger och ger till alla, men det är ju ingen som ger till chefen och säger vad bra du är.
Nej. Och det där, det svåra är ju då att inte, för jag tror ju precis som du säger, Petra, att eller tror, det är väl så att våra barn har ju det där lite extra i sig, och också även att de har det innan de kommer in i puberteten. Alltså det är väl någonting som genomsyrar liksom hela livet, att det finns, att det är lite mer egoistiskt. Alltså att man utgår från sig själv.
Det är och inifrån och ut, inte utifrån.
Ja, det kanske också hänger ihop med det som är logik, som kanske är svårt för våra barn och som de inte har, som en del av liksom intelligensen, om man nu ska gå på den stora...
Ja, men sen tycker jag, och det här är ju det som många säger, men jag tycker ju att det där också har att göra med att de blir äldre. Det är ju mer otacksamt att vara förälder när barnen blir äldre än vad det är när de är små. För det är ju också att det sårar en ju mer på ett sätt. Alltså när en treåring säger eller gör saker så kan man ta det. Men när de är äldre så blir man blir ju mer ledsen. Mm. Och det är ju otacksamt många gånger.
Ja.
Men det är ju jättesvårt att liksom veta.
Men då är det också intressant att höra liksom att Kalle sitter i bilen och svarar artigt på Petras frågor. Men det kanske inte heller har med den saken att göra egentligen, utan det är mer att han har liksom blir lite mer på tå för att det är, han inte vill spela ut på samma sätt eller vad nu ska vi liksom att han kan, och det kanske i och för sig inte har att göra med konsekvenstänk och så, utan
nej, men det är ju där det finns ju en medvetenhet, och det är väl det man som du säger, Anna, när man blir äldre man tänker så här, men nu borde ni ju förstå, men det är ju så ofta alltså så här, men det är ju svårt och så här, borde förstå det som du säger, en treåring, jag tror tyvärr att det är liksom, det stämmer nog reflektionen du gör, Lisa, och liksom den kommer bli annorlunda, men det kommer ju inte bli, det kommer alltid vara lite annorlunda,
ja,
jag.
Man känner ju bara ibland, vem ska
jag tror
trösta
det. Jag
knyttet
tror inte att det bara helt...
var ska man få? Ja. Sen får man ju på annat sätt, men ja, ni fattar, det är ju liksom, man håller på i vardagen. Jag tänkte på det i morse, så går vi upp, jag går upp 5, jag ska åka hemifrån 7:10. Jag har 2 barn där ingenting sker automatiskt.
Nej. Och så, men klär du på båda 2?
Nej, Kalle klär på sig själv, men jag klär på Pelle, jag typ matar honom, jag fixar, och så ska bägge ha medicin, och så ska bägge ha gympakläder, och så ska vi hinna se julkalendern, och så ska bägge försöka få i dem någon vanlig mat. Nej, det gick inte, så lussebulle blev det till frukost, och sen så ska bägge ha gympa, så ska det packas, och så mitt i allt det här så, oj, jag finns också, oj, jag måste verkligen tvätta mitt hår, alltså. Mm. Det är så här, när jag väl sitter i båten och de bägge barnen är så här, varför är du alltid så arg, mamma? Jag bara, ja, förlåt att jag är det, men ni gör ju ingenting själva, för då, de sitter bara och ska se på iPaden, så jag får gömma dem och de hämtar dem igen. Alltså, jag bara, det är som ett, det är som ett, liksom, som en cirkus, det bara pågår.
Men där har jag, och där, jag förstår liksom den känslan, där har jag dock också, jag har ju 2 barn, varav ett ju inte är samma som Svante, men satan var jag också så här. Nu, hon kan ju klä sig själv också, Polly. Båda kan klä sig själva. Men det är så här, jag bara, Svante, jag får sätta tandborsten i handen på dem. Och så, och så håller de den, båda 2. Jag bara, nu borstar vi tänderna. Sitter de, och jag bara, borsta tänderna. Och så fjärde gången, jag bara, nu borsta tänderna. Bara, varför är du arg? Varför är du alltid så arg? Man bara, för jag har sagt till er 4 gånger att ni ska borsta tänderna. Ni håller tandborsten i handen, stoppar den i munnen och tryck på knappen och borsta tänderna. Ja, och du vet, och så är det samma. Nu sätter du på trosorna och kalsongerna. Då bara sitter de och typ håller i dem. Alltså det är så här, 4 gånger måste jag säga varje grej.
Ja, okej, okay, så det är inte så stor skillnad.
Så det är samma på lilla syster, men det är liksom, för då är man så fokuserad på något annat. Och så blir man arg, och så frågar de också varför jag är arg och stressad hela tiden. Man bara, om ni hade, första gången jag bad er, eller andra gången hade också varit okej, eller tredje kanske, så hade jag varit lugnare. Men 24 så är det liksom, då har jag tappat det. Jag har tappat det.
Och, sen så... och det är väl också det som är lite jobbigt känslomässigt, tycker jag i alla fall, att vara förälder. Att man känner sig efteråt då, för man blir, man tappar, dels är man ju... Nu den här årstiden är ju också värst när det är så här mörkt, när man vaknar och alla är trötta. Och man själv är jättetrött och man är typ utbränd för att det snart är julafton och så vidare.
Ja.
Så att man har ju liksom inte så mycket marginaler själv. Och så blir man mer och mer irriterad, och till typ så exploderar man på ett sätt som man ju önskade att man inte gjorde. Mm. Och så får man ju också lite dåligt samvete sen. Och jag kan nästan tycka att den känslan är den värsta, när man känner så här... att man inte var en bra förälder. Att man inte höll ihop bättre. Och att man tappar. Det tycker jag sänker mig så mycket. För då blir jag så ledsen och slut efteråt.
Ja. Då skäms man nästan liksom.
Ja, man skäms. Och man känner sig så himla värdelös och dålig. Och man vill ju vara den där kärleksfulla, lugna föräldrar liksom.
Ja, men jag tycker man kan vakna på morgonen och känna så här, nu, idag ska jag bara, nu ska jag andas, jag ska räkna till 10. Jag har så mycket mentala liksom samtal med mig själv på morgnarna och under dagarna, eller när det nu är, att så här, tänk nu Peter, försök att inte, du vet, och så bara, och så är det ändå så här, nu mot slutet när Polly ska gå iväg, så är jag ändå så här, nu måste du gå ut genom dörren, alltså du vet, och känna så här, gud, jag kan liksom inte ens de här 2 timmarna på morgonen. Jag har så svårt att klara liksom hela vägen som du säger. Och då är man så här, fan, det gick inte idag heller. Liksom.
Nej, och det jobbiga man... tycker jag, men det är också att då känner jag skuld, för att jag har ju gett barnen skuld. Jag säger ju saker till dem som att de får bära skuld. Och Pelle kan ju ibland komma efteråt, mamma förlåt mig för mitt beteende. Och då får man ju sånt i hjärtat också.
Nej,
har jag lagt det här på liksom. Apropå det jag sa innan.
Det är jättejobbigt för man känner att man inte...
håller ihop.
Man känner, ja, och så kan jag ju också känna så här, ja men Frans har ju det finns ju en anledning till att han betedde sig som han gjorde. Men vad var min anledning? Alltså det, ja,
och det där är också svårt usel. Med våra barn att sortera. Vad är vad? Vad är att de är en obstinat tonåring och vad är att de har liksom sitt syndrom? Vad kan jag ställa för krav? Det tycker jag fortfarande är jättesvårt. Vad kan jag egentligen ställa för krav? Alltså hur ska man kunna veta det? Ja, för ibland är de ju så otroligt adekvata och ibland så är det bara god dag, yxskaft upphöjt i 100.
Ja, och jag tänker att Frans kan ha lite fördel av att han har syskon där. För att jag tror att jag snarare, eftersom jag då har gått igenom puberteten med hans äldre syskon, att jag snarare är mer förlåtande med honom. Förstår ni vad jag menar?
Att alla tassar där, lite liksom för att hålla lugnet.
Ja, att där hela tiden tänker jag så här att ja, men det finns en jag kopplar inte det kanske till att ja, men nu är han i puberteten.
Nej.
Så, för med syskonen kan jag ju ha lite acceptans för att jag tänker att det är puberteten.
Mm.
Men det är ändå svårt att ta in och förstå för man blir så provocerad utav det här.
Mm.
Att de liksom nästan är känslomässigt störda ett tag. Och att de blir, alltså, det är ju svårt att ta in.
Ja, men,
men i Frans fall så tror jag att det blir lättare för mig för att jag tänker hela tiden att det har med hans svårighet att göra. Det är lite mer förlåtande.
Och vad sägs
honom,
egentligen av liksom experter, om man nu ska tänka på det, vad det gäller barn i tonåren? Ska man vara mer förlåtande då? Eller behöver de mer? Alltså vad liksom... Hur gör man rätt där?
Ja, jag tror väl att man ska kanske som förälder alltid finnas där och visa, överösa dem. Det är ju det som det står hela tiden. Överösa dem med kärlek och ge dem allt. Men det är ju dock lite svårt att överrösa
dem. Ibland vill man bara bajsa på sin unge. Det är ju inte
exakt. Ja, nej.
Verbalt menar jag då.
Och man är ju inte mer än människa. Men det är väl det som ger en så dåligt samvete. Mm. Att man vet att man som förälder ska hålla ihop och överrösa dem med kärlek vad som än liksom händer. Men man är ju inte mer än människa. Och jag vet inte vilken människa som klarar av det.
Och det då brukar jag säga till folk som ska ha barn. Så säger att ja, och de bara, åh, någonting att älska. Absolut, det är så mycket att älska. Men det är också en palett full med alla andra känslor. Och älska är en av dem. Sen har du resten och det är ganska ofta som de andra tar en större plats. Man vet att man älskar sitt barn men det betyder inte att man alltid känner det.
Mm.
Så är det ju bara.
Nej, men det är också det är ju liksom, så är det ju överlag. De man älskar mest är ju också de man blir mest arg på.
Ja, gud,
för att det också finns en acceptans att få bli det också.
Ja, verkligen. Och så känner ju våra barn för oss också. Det finns nog ingen de älskar så mycket som sina föräldrar. Men de finns ju ingen de kan hata och vara så arg på och aldrig mer vilja se som sina föräldrar. Så att det är liksom, känslorna går ju båda vägarna liksom.
Gud, ja.
Ja.
Jobbigt det där med känslor, speciellt man då dessutom är en högkänslig person. Det är underbart att leva med två barn med särskilda behov och ha en högkänslig mamma.
Det är
som en kokande gryta bara.
Ja.
Så häxkittel där det bara bubblar och skvätter. Där har ni mig. Hej, hej!
Och där står hon och kokar medicin och skriker.
Nej, men när man har alltså dels så har man ju ofta fått så här, dels har jag funderat över det själv och vi har ju också fått frågan till podden så här, vilken ålder är jobbigast? Det kommer jag ihåg också när man var i det här svarta hålet så tänkte man så här, vad är jobbigast under den här funkis? Och då var det ju många som sa just här puberteten, att det kan bli stökigt.
Mm.
Just det här att humöret kan ju förändras väldigt mycket. Många kan ju också bli deprimerade. Alltså det finns ju så mycket saker som händer.
För de kan ju inte heller uttrycka på samma sätt liksom.
Nej. Så att både normalstöda men i vårt fall då när det blir extra kryddat liksom.
Mm.
Så att det har man ju förstått att det är en jobbig period. Och jag tänker att det är ju en jobbig period som förälder till barn som inte har svårigheter också.
Mm.
Men tänk då att vi som funkisföräldrar ska klara av det när det är liksom extra kryddat. Vi får nog vara lite snälla mot oss själva, för det kommer nog vara en tuff period under puberteten, tror jag.
Ja. Men jag säger igen, det svåraste är ju inte egentligen hemma, för där kan man göra sitt eget. Det svåra är ju att vara utanför hemmet, och där är man ju ganska ofta, och det är ju igen de här dömande blickarna och kanske egentligen att de inte alltid finns lika hårt, men man själv blir så på helspänn så fort man lämnar hemmet, för att man vill att barnen ska sköta sig, och man är rädd för vad ska hända, hur ska det gå, alltså att man, det är den där, man kliver in i någon slags stålställning, tycker jag, när man går utanför hemmet, och så ser man ut liksom som man i Forrest Gump och rör sig med det här liksom, och blir helt utmattad utan att det ens behöver hända något, men man är så beredd på att det kan hända, och så vill man skydda sitt barn då gentemot det andra, och alltså ibland kan jag komma hem och vara som en talt slut, och barnen är så här, kan vi inte hitta på något, och jag bara känner att vi hittar på någonting, det är inte samma sak för andra som för andra. Nej. Utan det är liksom som att åka på semester en vecka med liksom 10 galningar i kraftansträngning.
Och att man, jag kan också uppleva ibland att man inte heller vill förklara för omgivningen, för att man kan bli provocerad av omgivningen, att de så här, ja, men förra helgen var vi i Täby centrum, jag, Henrik och Frans, och så var vi handla, vi var inne på Kappahl, och då när vi stod i kön, det var ganska lång kö. Då börjar ju Frasse liksom, ja, men han börjar prata massa så här goja.
Ja, Galimatias nu bara.
Och så står det en mamma framför som hade 2 döttrar, och de var väl liksom i Frans ålder, en äldre och en liksom typ i Frans ålder då. Och då kommer jag på mig själv att jag, när han säger saker, att jag liksom svarar också, och det är väl kanske ganska naturligt, men man bara, men, va? Vad sa du för någon? Nej, du vet.
Alltså man halvlyssnar och försöker bara hänga med liksom, få tiden att gå.
Ja, och försöker också få det låta som att, nej, nu sa du något knas. Ja. Alltså, så här, för att jag också liksom på något vis stör mig på att den här mamman tittar lite, så att jag också inte vill så här bekräfta, eller jag vet,
ja, men jag förstår precis vad du menar.
Förstår ni vad jag menar?
Du borde skydda honom, samtidigt som du vill visa att ja, jag vet att det här som händer är knasigt, men det har du fan inte med att göra, kärringjävel.
Exakt, ja, exakt så känner jag. Och det är liksom en jobbig känsla.
Ja, för det är svåra stolar att sitta på. För du precis, både vill du visa henne, fast du vill skydda hon. Alltså det är ju superknöligt, för man vill inte heller så här, ja, gud vad du är konstig nu. För alltså, man vill ju inte liksom göra ner honom så. Men att så här, förstå.
Precis,
liksom.
Nej,
men jag försöker ändå liksom prata bort det. Och kan också ibland prata det till rätta genom att så här, svara.
Ja, så du menar så här eller så här. Det är precis det där.
Aha, du tänker så. Du vet, så här, att man försöker göra.
Och då kan man ju ta med då att stå och göra det lite grann i en kö. För en vanlig person med normalt stört barn, så kostar det ingenting ansträngningsmässigt. Nej. Men för oss att stå där och göra det, det tar ganska mycket.
Man alltså är ganska tom. Du vet ju inte heller vad som komma skall.
Precis.
Det kan vara precis vad som helst.
Det kan ju bli lite som på kajen på Vaxholm.
Ja, det kan det bli. Och när vi gick därifrån, när vi ska gå ut i den där affären, då, för Frans hade också en Coca-Cola som han gick och drack på. Och så när vi går ut, så bara och så säger han så här, oj ursäkta, säger han så här högt. Och både jag och Henrik bara, men Frans, det var ju inte liksom, och det var ju så jävla och då är det ju liksom, när man känner så här, nu är vi äntligen genom kön, vi har betalt, vi ska ut ur den här butiken,
vi har klarat det här, vi klarar det,
då kommer den pricken över it bara.
Man bara tackar.
Nej, men det jag skulle säga, jag förstår också Lisa din så här, att man håller sig hemma. Jag som har då ett barn som tycker om att hitta på saker, Polly, hon tycker om att åka på och liksom göra saker, och henne kan man ju ha med. Det är som när du säger så här, jag håller, alltså man utanför hemmet. Jag tänker ju så här, när du sa det så satt jag och reflekterade så här, jag gör ju typ ingenting med Svante, annat än att vi går på det han kallar restaurangen, som är Texas Longhorn i Norrjugårdstaden. Vi går på en restaurang, för det är där han kan vara, och vi sitter
jag
i samma
bord. Jag älskar att du säger det som han kallar restaurangen.
Ja, men alltså, den heter restaurangen. Alltså, ska vi gå på restaurangen? Det är liksom den enda restaurangen vi går på.
Så jag att trodde det var en liten till Texas Longhorn.
Nej. Det är en restaurang och vi älskar att vara där, och de är svingulliga, de känner ju oss.
Det är bra.
Vi kommer ju dit ibland, och det är den enda Rutiner. Men så att börja tänka så här, för Polly kan ju ändå vara så här, vi åker och gör det här, vi åker, igår åkte de och köpte en gran, Oscar och Marcus och Polly, och hon följer med och handlar, liksom, det funkar ju. Men det, jag skulle ju aldrig göra det med Svante.
Hon är deltagande liksom.
Han vill ju inte heller
liksom.
Det, han är ju så här, nej jag vill inte, alltså, så här, han är medveten om att han vill inte.
Nej, och det är ju det som är, ett normalstort barn är med och deltagande och engagerad och för det framåt, medan det våra barn oftast bara släpar man bakom sig i ett i
och
fullständig
att man inte
protest.
Vet vad som händer, det vet du inte med Polly heller, men nej. Du känner dig lite tryggare i
men
att
men jag vet här, att jag kan hantera det.
Stubintråden brinner hela tiden, jag menar, liksom. Det är så här, när kommer den?
Jag blir svettig när du pratar om en kö på Kappahl. Alltså jag känner så här, den kön på Kappahl, då hade Svante hängt på mig fysiskt. Han är 1,72 kanske nu, är liksom snart lika stor som mig. Och liksom, han är liksom då så nära mig och hänger på båda axlarna, har ansiktet på mitt ansikte. Alltså, jag kan inte stå, jag kan inte, nej det måste vara slut. Och så skulle han ha stått och skrikit bakom de här personerna. Och liksom bara så här, nej. Och så tar han då ut genom att liksom buffa på mig eller slå på mig eller putta. Och bara, jag måste göra det. Alltså det hade varit så här, det är ju... Han skulle aldrig vilja följa ett Täby centrum eller göra något sånt, men det är ändå så här, ibland så hamnar man ju i situationer så jag måste bara in och köpa den här grejen, då får jag ju panik. Om man har varit så här, vi kan åka till Mall of Scandinavia för där finns Lego-affären. Men vi kan ju inte gå någon annanstans än på Lego-affären. Och det är ju ganska jobbigt när det är så här, men jag måste bara in på apoteket eller jag måste göra det här eller liksom, då är det, finns det ju noll förståelse för att så här, okej, vi gör det och sen åker vi hem. Utan det är så här, och du vet, då bara, så jag springer runt som en skållad råtta in på apoteket med så här en 1,70 person hängandes på mig och liksom, så det blir ju att man blir ju mer och mer, jag tror att det är väldigt vanligt i vår funkisvärld att man känner sig isolerad i sitt hem. Och du har ju, jag kan ju då ta med Polly liksom, och det är ju som du säger, så här, man kan göra mycket saker själv, man behöver inte ha med barnen och handla, men det är också som du säger Lisa, en liten sorg, för det kan ju också vara mysigt att Polly kan vilja gå med på affären och plocka ner grejer i vagnen och liksom.
Ja, jag vill ju dela vardagen och liksom det där som man ser fram emot det. Jag tycker att det är jättetråkigt.
Ja, och det kan ju också vara
att jag inte har det.
Där man hämtar, alltså återhämtning för mig kan ju vara att vara själv med ett utav de andra barnen ensam. Sen kan jag också tycka att det kan vara lyxigt att vara helt själv också med Frans. För att då har jag ju inte ofta samma... För då ställer jag ju mig... Om det är bara jag och Frans, då är det ju inte så här vi åker och ställer oss i en kö i på Kappa. Liksom. Utan då gör man ju något följa som han då. Tycker... Precis, och då är ju det jättemysigt när man får de där stunderna. Man kan sitta och prata lite lugnt och sådär. Sen kan jag ju uppleva att hans, liksom, han är ju nöjd snabbare och vilket betyder också att han tröttnar snabbare.
Vill åka
så
hem
åker man
då.
Till Täby centrum så är det så här, vi har gått på McDonald's, vi har gått till den här sockervadsmaskinen och kanske han vill gå till den här American Store affären och köpa godis. Sen vill ju han hem. Då finns det är liksom inte det är inte så här, då sätter vi oss och fika lite.
Ja, men liksom. Det är då de här apoteket besöken blir jobbiga liksom.
Men det där är också när jag lever, som jag lever själv ändå liksom, vad det gäller ansvar för mina barn, och även om jag har Lars så är det mer liksom på tre, alltså vi är inte på det sättet. Så att när jag då ska handla, jag måste ju ha med barnen. Men då, jag har ju, de brukar faktiskt vilja sitta kvar i bilen.
Ja.
Men det är också stress för att jag vet ju inte, och någon gång har jag låst bilen, det är bara att då går ju larmet. Så jag har ju kommit ut med Pelle sittandes hållandes för öronen liksom, och ångesten jag får då. Och så kanske jag har liksom min lista i telefonen, men jag får lämna den i alla fall. Alltså, jag glömmer, för att springa ut och vad jag glömde. Alltså, så. Kalle är inte alls så. Han kan lämna, han kan flämma in. Men Pelle är ju lite det du beskrev med Svante och stå och hänga så. Så är ju Pelle, fast han gör det på andra människor, inte på mig. Han gör det på en random människa i affär.
Alltså det var så jobbigt att Svante började hänga på någon annan. Jag förstår att det är liksom... fruktansvärt. Det,
alltså, Jesus.
Jag kan bara beskriva det som fruktansvärt. Nej.
Det är konstigt, man är lite trött ibland.
Alltså det är så jävla måndag morgon.
Men det gör ju också att när man står i den där kön på Kappahl så bygger det ju upp en sån stress så att jag blir ju nästan lite som Frans själv. Jag blir ju så här som en så här knarkare som står och bara, vad är det som tar sån tid? Vad håller de på med? Vad gör de? Alltså jag känner själv hur jag liksom, fast jag försöker inte.
Ja.
Men till slut klarar man ju liksom inte av det. Så man blir ju så här, till slut står ju jag och Henrik och bara, vad är det som tar sån tid? Vad håller de på med det? Varför? Ja,
för man, ja, man blir lite oskön.
Man, så jävla, man har så nära sin stress och är så konstant i liksom, men som vi pratar om den här soldat i krig, att det är, ganska, att det är liksom, jag tänkte på det här om morgonen, så vi har det så här, vi skjutsar, vi hjälper, vi har en supergullig familj som är kompisar, både döttrarna och Svante och Bosse är kompisar, och så skulle jag köra barnen till skolan en morgon, och det var så här, du vet, bara få ut barnen ner i båten, och så kommer Bibi ut på bryggan, och jag bara hör hur jag så här, okej, nu bra, okej, när vill ni åka hem från fritids idag, Bibi och Polly, okej, och jag är så liksom, min stress är så hög, så Bibi, lilla Bibi står och tittar på mig, så jag inser så här, jag är galen, alltså hon måste tro att jag är galen. Och jag bara, så säger jag så. Och hennes pappa står på bryggan också och ser lite så här, Peter, han ser lite kockad. Jag bara, vet du, nu börjar vi om så här. Nu måste jag bara andas lite här. För jag hörde liksom hur min bara, rösten var så här. Jag bara, för jag var så, alltså du vet, stressen tog inte slut. Det fanns inte ingen. Och då insåg jag så här, herregud, när det kommer någon utifrån som kanske inte riktigt är i det här hela tiden. Liksom, att så här, de har också morgonstress som man kan ha liksom så. Men du vet, jag kände hur min puls och min röst var i falsett, och jag var glad, men jag var så här överglad för att jag försökte täcka min stress på något vis, att jag var som en crazy person 100%.
Men då, jag vill bara flika in att det inte bara men det barn man kan känna så här.
Nej.
I helgen händer någonting, ska jag ta.
Nej, men jag skulle också vilja säga,
in till stan med våran då 18-åring. Det var jag, Henrik och Melvin åkte in, och så, för han skulle ju då på match, så att vi hann ju liksom inte göra så mycket, så vi var inne och käkade lunch och gick omkring in i stan. Och så var vi på NK. Och inne på Acne-avdelningen där. Och så... liksom, det är bara jag, Henrik och Melvin som går runt där.
Tre vuxna personer sen, kan man säga. Då.
Tre vuxna personer kan man säga. Ja. Och sen så... jag gick väl lite för mig själv och kollade på tjej liksom, någonting. Och sen så ska vi gå ut. Och då, för Henrik och Melvin är jättesnabba ut liksom sen. Så kom jag efter och Henrik bara, jag dör. Jag bara, va? Vad är det som händer? Melvin, jag fattar ingenting. Då har Henrik, vuxen människa, normalstörd. Han har gått fram till en blond tjej, som han trodde var jag. Smygit upp så här, jättenära vid örat. Kommit bakifrån och ställt sig vid örat. Och så säger han så här,
nej.
Ja, hur går det för dig då, älskling? Hittar du någonting som du kanske önskar i julklapp? Nej. Och vad gör människan? För jag och Melvin bara, men vad sa du då? Nej, jag sa ingenting. Jag fick ju panik. Hon tittade på Molog, så jag gick bara därifrån.
Nej, men! Alltså,
ja.
Ja.
Men
han kanske gjorde henne jätteglad.
Två dagar tidigare, när Holly skulle leka med en tjej i klassen som hon aldrig har lekt med innan. Först skulle den här... Nej,
det var hennes
här,
mamma.
Men det har någonting med Henrik. Han, det är någon linje han är inne i nu. Då var den här kompisen hemma hos oss först. Och sen skulle de hem till kompisen. Så att Henrik och den här mamman gjorde upp och liksom bytte nummer och mässade. Det var ändå ganska skönt att jag inte var inblandad då, för det brukar man ju vara. Och så håller jag åker dit och Henrik ska åka och hämta. Och så kommer Henrik upp och så säger han så här, helvete. Då har den här mamman skrivit så här, för de skulle då bestämma vilken tid han skulle hämta Holly. Och så har hon skrivit så här, bli 19 bra. Och då har Henrik skrivit så här, blir toppen och ett hjärta har han skickat. Han trodde han gjorde tummen upp. Men det gör folk.
Fast det gör
men skriver
folk
man inte då, oj, jag trodde det var en tumme upp. Henrik säger ingenting. Han skriver ingenting. Så hon fortsatte att svara och han svarade något nytt. Liksom. Då gjorde han ju tumme upp för han skulle vara så tydlig. Sen.
Men jag skulle lätt kunna skicka hjärtat till vem som helst.
Jo, men du. Men det är kanske något annat med Henrik till en okänd mamma. Du är något annat. Ah, jag tänker att det kan vara jobbigare för Henrik än för dig. Du är ju liksom...
Så att jag vill summera det hela med att jag känner också nu att jag vet inte heller om jag kan liksom våga lämna hemmet med Henrik. Liksom.
Nej, det förstår jag. Alltså det är körigt för dig, Anna. Det är liksom fem barn och mannen. Det är sex olika individer. Ja.
Men avslutningsvis bara en reflektion på det ni pratar om. Tänk ändå så här, vi funkisföräldrar. Hur man aldrig bara så här är i sitt liv. Utan man är alltid i funkislivet. Alltså det finns där. Förstår ni vad jag menar med det? Man är alltid i en funkistanke på något sätt.
Ja, 100%. Man kommer ju aldrig riktigt ur det. För det är också så här när man inte är med sina funkisbarn. Då tycker jag, då har man ju ett dåligt samvete. Alltså om man hamnar i en situation där man väljer att inte ta med dem, så får man ju dåligt samvete istället. Alltså det finns ju, och då ältar man ju det istället.
Ja, men jag tänker också, jag som lever utan barnen några dagar, även då så är jag liksom i funkisvärlden på något sätt hela tiden, på något konstigt sätt.
Men jag reflekterade, jag var på en jättemysig 40-årsfest förra helgen, och det var sen dag, det var liksom hela dagen, eller från lunch och fram till kvällen liksom, och det var jätte, det var inte så här värsta partyt, utan det var en det var mest tjejer, ett par killar, men det var... Så vi hade liksom, det var lite bubbel och det var, vi badade bastu. Men sen innan bastun så hade vi något som, hade hon gjort som en så här, lite som ett så här samtals... För det är så ofta man går på fest, och man är på fest eller en middag, och så känns det som man inte har pratat med någon eller liksom sådär. Så, där. Så att hon hade gjort det jättefint och hade en tjej som jobbar som samtalsterapeut, som är en nära vän till henne som var bjuden på festen, som höll i något som heter biblioterapi. Som är liksom utifrån... texter och liksom, det kan vara litteraturen, men det kan också till exempel vara texter, och man ska skriva, eller vi skulle skriva olika saker, man ska skriva så här, världen är, och så ska man skriva olika saker, bara ett ord eller en mening, och så ska man vika, och ska man skicka liksom lappen vidare, och så vidare, och så vidare, och så skrev olika saker, och så fick man till slut en lapp, och då ska man liksom läsa upp det och säga så här, istället för att läsa världen är, så ska man säga jag är, och så ska man läsa vad det stod liksom, och så. Och så var det liksom, och så var det väckte för tankar och diskussioner. Och så var det sen en övning där det var en dikt som handlade om ett beskärat ett äppelträd typ. Och så var det jättefin dikt. Och så ska man skriva under de ord som liksom kom till en i den här dikten som man tyckte om. Och så sen så ska man själv skriva en text om den. Och då reflekterade jag, för då gjorde alla det, och det var väldigt fint, och det var så här hur alla hade skrivit. Alla hade skrivit olika saker, men många hade ju skrivit att det var utifrån sig själv och sina liksom, eller så här, hur man kände och vad som kom fram hos en själv. Och då slogs jag av att det som kom fram för mig, det var att alla hade skrivit ord, så här, hur jag skulle blomma och hur jag liksom med ljuset skulle växa och så vidare, och hur för utveckling för sig själv. Min dikt var Svante.
Ja.
Den handlade bara, alltså det var
för så här, det är det som är centralt.
Nej, men det var bara så här, allt, hela dikten, och den var jättefin. Jag skulle, nu har jag lämnat det pappret hemma hos Maria, men jag skulle ha liksom, för det var så här, men då slogs jag av att så här, för den fick liksom namnet Barnet typ sen, och så stod det liksom hur vi så här tillsammans kunde växa, hur man inte skulle liksom beskära trädet, och hur man liksom skulle tillsammans se nya saker genom att liksom ljuset, bla 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 bla. Och det var så här, men så insåg jag så här, gud, min dikt var den enda som absolut inte... Ja, den handlade ju om mig, men den handlade om mitt barn och jag.
Ja, men det var Svante som var i centrum.
Det
var,
och det var, som kommer liksom före oss. För att vi,
ja, men och det var ju så helt omedvetet. Sen hade jag skrivit massa saker i andra övningar som inte var liksom... Men det var så här... Det var så tydligt att det handlade om Svante och
men mig. Men det är ju för att Svantes mående styr ditt mående.
Ja, men och då blev jag så här... Både så tyckte jag så här, det känns fint, men det känns också... Jag blir så här... Inte ens där och då när jag sitter på en tjejmiddag typ, så kan jag liksom tänka utifrån mig själv.
Lite sorgsen.
Så aldrig någonsin. Så jag satt och det var liksom så för mig blev det så här, det blev fint.
Och vet du vad, Petra? Vi kommer aldrig komma ifrån.
Nej, och jag...
Hela vårt liv kommer det vara så.
Ja, alltså det är så här, för jag bara, gud, det är verkligen, det var så tydligt då. För det var ju omedvetet jag skrev. Och så när jag hade skrivit den, jag bara, det här är ju Svante jag skrivit om. Och tillsammans med mig, men framförallt Svante. Och då kände jag så här, gud, jag är... Inte ens när jag har druckit bubbel och sitter här med de här tjejerna så kan jag liksom...
Nej.
Utan det är alltid den allra... Det som, ja, men det som du säger, det som styr mig och mitt mående är han.
Ja, och det, men det är väl också det, tänker jag, att här, det naturliga som förälder är ju att man släpper mer och mer med barnen ju äldre de blir. Och de blir mer och mer självständiga och de liksom ska flyga ur boet. Så är det ju inte med våra funkisbarn. Där blir det ju...
Nästan tvärtom.
Exakt. Det var precis, för där är det ju liksom, där behöver vi ju hjälpa till mer och mer ju äldre de blir, känns det som.
För att, gud, det är verkligen sant.
Det är väldigt, och det tänker jag också på det här som vi har pratat om idag, det här med puberteten och allting. För puberteten bygger ju mycket på att de ska göra sig fria. Det blir ju också en extrem krock, tänker jag. Så här, för de kommer ju inte verkligen kunna göra sig fria. Nej.
Det är lite som jag sa, jag tror jag sa det i förra podden, eller liksom en tanke som jag har, det här med att jag söker färdtjänst till Kalle.
Ja, vart ska han?
Jag bara säger yes. Ja. Och sen bara, vart ska han åka med den? Det är verkligen... Nej, men ska vi avsluta där?
Ska vi säga god måndag och ha en härlig vecka.
Nej, men vad mysigt det blev, känner man.
Pepp-podden. Vi döper om oss. Ja. Årets peppigaste podd. Ja.
Men det finns mycket som är glatt och fint också.
Ja, till exempel din röda tröja tycker jag är glattig. Och
den är det var det gladaste idag, det var din tröja.
Ja, det tycker jag är härligt. Ja.
Ja, men hörni, det är ändå alltid skönt att prata. Jäklar, det var skönt det var idag, kände jag. Få lite bekräftelse från er kring vissa tankar. För det är ofta det som också är jobbigt, att man går och tror att man är helt galen. Eller att man tänker rätt eller fel. Eller att man känner sig ensam. Så tack för det.
Och jag tror att ibland får du också tänka. För jag tror att du får liksom extra ångest. För att du inte kan separera då på vad som är normalstört.
Nej, jag kan inte jämföra med något.
Nej, så att då blir det ju liksom extra svart för dig allting. Att du tänker att
det här är bara på grund av funktionsvariationer.
Så är det.
Ja, älsklingar. Ha en fin dag, en fortsatt fin vecka. Och så, jag tänker vi ska försöka höras igen innan jul. Så vi hälsar lite god jul till alla. För det är
oss och sen.
Så att vi hinner med en liten podd.
Vi kan köpa julafton. Det skulle ju passa oss till perfekt.
Ja, jag har ju bara kalla as och lite grejer där också. Så jag har det
ja,
faktiskt.
Ja,
jag har lite tid över faktiskt.
Ja.
Hörni. Ja, men vi ser hur vi gör. Vi hörs.
Puss och kram på er.
Puss och kram.
Hej.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.